Sista veckan i november och NHL passerar strax en fjärdedel av grundseriesäsongen. Det finns mycket att vakna upp till och gotta sig åt. Och vi gör det i Godmorgon NHL där vi hälsar välkomna till ett program en timme ungefär. Där vi kommer att ringa upp Claes Hellgren för att prata inför handbolls-EM som startar på torsdag. Men framförallt prata fysträning med honom. Hockey mot handboll, vad skiljer egentligen? Och Nikita Kucherov, tidigare handbollsspelare. Ser man det nu när han är på isen också? Andreas Hanebring, SHL-domare, kommer hit och prata skillnaden i SHL och NHL. Och så ringer vi upp Mats Näslund som har vunnit precis allting. Nu auktionerar han ut OS-medalj och hockeytröja. Så var med oss den här timmen och möt även Valentina och Jakob. God morgon på er.
God morgon.
Hur har helgen varit, Valentina?
Ja, det har varit fullt ös med kidsens alla olika idrotter som man hänger med på. Och sen är det mycket hemma i jobbet också på hockeygymnasiet i Övik. Där.
Vad händer så, där nu?
Mycket med intag till nästa års elever då, som är födda 2009.
Oj.
Så att, ja, men det är i full rulle nu och det kommer förhoppningsvis vara klart här innan jul.
Mm, vi är glada att ha magister Lisanna på plats här i Godmorgon NHL. Och Jakob, du arbetade helgen. Det var match tillsammans med Niklas Holmgren, Chicago och Philadelphia. Hur var det?
Ja, precis. Nej, men det var väl en kamp mellan de två unga spelarna där. Bedard mot Michkov, där Michkov gick segrande. Och noterbart är att Bedard, han inte gjort mål på 12 matcher. Riktigt under isen nu tycker jag. Självförtroendet finns inte där riktigt. Så att, det är väl den här klassiska second year trap. Ett det tuffa andra året som han har hamnat in i där.
Hur lät det när Holmgren sa det? Inte gjort mål på 12 matcher.
Han har inte gjort mål på 12 matcher!
Låt som Gustav Karlsson, imitatören.
Jag kan komma in och imitera lite. Ja.
Annars har det hänt en hel del under helgen och framförallt var det känslofyllt i San Jose när tröjan hissades för en av de absolut största som har spelat på senaste åren, Joel Thornton. Det var mäktigt att se tröjan nummer 19 firas upp till taket och hur han hanterade det hela med familjen Joe Thornton som ju spelar 25 säsonger i NHL. Det först i Boston och sen i San Jose. 1714 matcher, 1539 poäng. Du hade vänner som var där, Valentina. Ja. Vad berättade du om?
Ja, men Daniela Rundqvist, min gamla lagkamrat, var där på plats. Hennes man Nisse Ekman spelade ju med Thornton, så att han var ju där på hyllningen och de berättade att det var otroligt mäktigt att få vara där på plats. Också hur han var som människa utanför. Vi vet alla hur han var som spelare. Han satte ett väldigt stort avtryck på plan, men utanför så var han lika stor ledare och visade det här också på hyllningen. Han förtjänar ju verkligen det här.
Hur bra var han som spelare? Ja. För du har ju mött honom.
Ja, absolut. Jag minns mitt första år i ligan. Jag kom in och spelade i den här Shark Tank som det kallas i San Jose. Och vi blev totalt överkörda av San Jose då, som var extremt bra. Och Joe Thornton, där och då var det den bästa spelaren jag hade mött. Just med hans storlek och hans otroliga playmaking-förmåga. Mm. Det var verkligen någonting som stack ut. Och han var så svår att spela mot. Just med hans storlek, han kunde skydda pucken samtidigt som han hade en så bra närvaro och se vad hans lagkamrater var. Men just det som sticker ut för mig med han, det är just som spelare absolut, men hans kärlek till hockeyn och hans stora personlighet egentligen. Man har ju bara hört bra saker om han, hur han är en underbar kille i omklädningsrummet, för alla att må bra, skratta och det måste ha varit fantastiskt att ha han som lagkamrat.
Ja, vad Nisse Ekman mer berättat när att få dela omklädningsrum med honom, just den här karaktären, vad du hört?
Ja, men just det som Jakob är inne på, hur han delar med sig av erfarenhet här på slutet av karriären. Men också som när de var yngre där och spelade tillsammans i samma formationer, hur de tog hand om varandra, hur de byggde det här laget tillsammans. Alltså lagsammanhållningen är ju A och O. Det vet ju vi som har spelat i lag under längre perioder att funkar inte det, ja men då går det inte bra för laget heller.
Ja, och han är ju fortfarande lite involverad där med unga spelare då Macklin Celebrini bor hemma hos honom. Han var inne på det här också, att han brukar hjälpa hans barn med matteläxan då och då, så att han är en bra mentor för...
Ja, han hade väl hjälpt annat också. Douglas Murray berättade ju det i ett tal här också under den här ceremonin.
Ja, men precis. De hade hjälpt en hemlös mamma att flytta in i en lägenhet och till så att de hade det bra, så att... En fantastisk människa från insidan ut.
Verkligen mäktig spelare och mäktig person, Joe Thornton. Värdigt hyllad i helgen som gick, på tal om stora spelare. En är ju aktiv fortfarande och noteras nu för magiska gränser gång på gång. Han heter Sidney Crosby och nu har han gjort 600 mål i världens bästa hockeyliga som den 21:a spelaren. genom tiderna. Vackert assisterad av Erik Karlsson. Sidney Crosby som målskytt. Vad får du fram då?
Ja, men det är ju en av de smartaste, kanske den smartaste spelaren över där under en lång period. Jag såg han live 2010 i OS-finalen när han avgjorde. Syntes inte under hela matchen, men så klev han såklart fram och satte den där avgörande matchen i Vancouver för Kanada mot USA. Så ja, men det är ju som han är, även fast han inte syns under en hel match, så är han den spelaren som kan avgöra.
Ja, men du berättade om hysterin där, om du var på plats i Kanada när de vann OS-guld på hemmaplan och det var Sidney Crosby det handlade om och det är han som avgör. Alltså hur galet var det?
Ja, det var det galnaste jag varit med om, sjukaste ögonblicket hockeymässigt live som jag varit med om, för att jag hörde inte ens vad jag tänkte. Det var sån stämning i arenan. Ja. Och så kommer jag ihåg hur Kanadas landslag när de hade vunnit det OS-guldet, de fick stänga in sig i OS-byn. De kunde inte gå utanför för det var liksom folk överallt. Så att OS-festen blev då på OS-byn istället.
Mm. Fick inte du tag på en bild med Crosby också?
Jo, precis. Ja, det fick jag. Ja, men det har jag. Ja. Och ja, de, som sagt, det var ju för de tänkte gå ut och fira det här OS-guldet, men det var så hysteriskt i hela stan så att de var tvungna att ha det på OS-byn. Ja.
Vad säger du om Crosby? Vad är dina intryck då? När man ställdes mot Sidney Crosby, hur hanterade man honom?
Ja, det var en svår nöt att knäcka. Jag menar, han, för mig är han kanske den mest kompletta hockeyspelaren vi har i NHL. Och han har varit under i princip hela sin karriär. Och se han som motståndare och stå mot han i teckningscirkeln eller kampas med han nere i sarghörnen. Han, just sättet han är längs sargerna, hur stark han är, frånvändningar, hela tiden medveten om vad, allting som händer där ute på isen. Det är fantastiskt att se. Och just hans dedikation till att vinna också. Vi ser bara det senaste kontraktet han skrev på. Han hade kunnat fått mycket mer pengar men valde en lite lägre lön för att Pittsburgh i slutändan skulle ha chans att få ett bättre lag totalt sett. Så han skulle ha chans att vinna. Nu går det inte så bra för Pittsburgh.
Nej, hur var han att teka?
Ja, men han,
vad gjorde du mot honom?
Ja, man försöker göra sina. Men just på forehandsidan i offensiv zon så hade han en speciell grej ofta. Han var nästan som att han slog ett slagskott in i sargen och sen åkte han och hämtade pucken själv ofta. Så att, det var ju en sak man var tvungen att se upp med.
Ja, det är en speciell lirare helt klart. 600 mål nu alltså på Sidney Crosby. En annan som jagar på i målligan har långt upp till den gränsen. Men är på väg mot något stort, William Nylander. Det var ju bara en match den här natten mot måndagen. Och det var William Nylander och hans Toronto som var i farten när man vann mot Seattle, mot Utah med 3-2. Och William Nylander målskytt igen. Och häftigt att han nu får kampera med brorsan Alexandra. Men nummer 92 på hjälmen. De fick några byte tillsammans.
Ja, men de fick det och också när han gjorde mål här, William, så följde ju Alexander med i anfallet. Så klart så ska han avsluta själv och göra det på egen hand. Hade ju kunnat släppa lite snyggt till höger till brorsan, tycker jag. Men roligt, absolut. Jag vet att deras pappa Mikael var på plats också och fick uppleva det här momentet.
Ja, men det här måste ju vara en barndomsdröm för dem båda att få representera ett NHL-lag ihop och i världens bästa hockeyliga. Och rolig sekvens där. Om man såg brorsan komma där och tänkte nej, inte lillebrorsan.
Jag ville se droppen.
Jag ville se det mellan benen där på första stolpen. Men Nylander gjorde rätt där. Vilken fantastisk kväll för dem.
Vilken Nylander? Vad säger du? Alexander har ju ändå varit i ligan sedan 2016. Vad ger honom för möjlighet att lyckas nu när han får den här chansen att spela med brorsan och med topplag som Toronto?
Ja, men vi såg förra året när han kom in i Columbus där. Då fick jag en väldigt fin utväxling och producerade bra med mål faktiskt. Och jag tror att han signar med Toronto nu. Får chansen att spela med storebror William här. Det är klart att han har kvaliteter. Han är toppkvaliteter i skott och playmaking-förmåga. Så att får han bara rätt chans och får coach Berubis förtroende där, så kan han nog bli långvarig där.
Ja, jag håller med. Jag skulle vilja se dem mer tillsammans. Jag tror att de skulle spela. De kommer ju hitta varandra nu, så och de förstår varandra också. Jag tror inte att det är några hard feelings att William går in här och gör målet själv, utan Alexander på yttersidan som tar bort spelare, playmaker, kan spela in till William. Jag tror att Det hade varit en otrolig syn att få se de fler matcher.
Ja, du ville se dem mer tillsammans. Du får det redan här, Valentin. Han har lite att lära Alexander hur man dressar sig till en intervju till exempel.
William, what was your favorite moment about today in playing with your brother?
You know, just being coming to the rink, I mean, to begin with, and then being out there on warm-ups, and then, you know, seeing him create some chances. I mean, hit the post there, it would be nice to see that one go in, but yeah, it was a great time out there.
Alex, what was the best part of this day for you?
Oh, I mean, it was amazing since the morning, you know, really pumped and really excited the whole day, and you know, I got a few shifts with him, so that was really special and a nice goal. I had a good seat for that to see him go 5-0 there, and you know, just enjoying the whole day. You know, it was really cool to see how he prepares and how different we are actually when we get to the rink, but it was awesome.
So William, Alex, you guys skate together a lot in the summer. You mentioned the shifts together. William, what was it like when you were out there with Alex today?
Yeah, it was fun. I thought we were able to find each other sometimes. Just not maybe perfectly in the situations, but I mean, we were out there, I don't know, maybe 3-4 shifts, but it felt good.
Alex, you mentioned you guys are different a little bit. How so?
I don't know, it's just, I don't see him so much when we're getting ready for the game. He does his thing. And yeah, it was a lot of fun out there on the ice. Really enjoyed tonight.
William, how proud of you are you of Alex, what he's done to work his way into this position?
Yeah, obviously incredibly proud. And I mean, he deserves it. I mean, had a great year last year when he was in Columbus. So just building off of that this year and just keep it going.
Ja, han gör sin sak och det gör han sannolikt i intervjun också. Det börjar bli riktigt sådär märke för William att komma ut sådär till intervjuerna. Ja, annorlunda.
Ja, men jag hörde Mitch Marner hade frågat om han kanske ville låna hans tröja för någon intervju, men Nylander hade nekat det. Det där har blivit hans grej. Ja. Det gäller ett linne.
Så är det verkligen. Och vi noterar också, han är faktiskt på väg mot 55 mål nu den här säsongen. William Nylander har ju bara hämt en gång att den svenska gjort 50 mål, och det var Håkan Loob 1988. Vi följer det noggrant, precis som vi gör med världens bästa hockeyliga. När vi nu då kan krita ner att vi har kommit en fjärdedel in i den. Lagen har spelat drygt 20 matcher. Läget på den östra sidan och den västra ser ni i bild. För er som lyssnar på podcasten så är det Toronto som toppar Atlantic. I Metropolitan så är det Devils på den östra sidan. Och på den västra så har vi Winnipeg i topp i Central. Och i Pacific så är det Vegas Golden Knights. Om vi ska utse lite topp och flopp så inledningsvis, så börjar de med topp och stannar där uppe i Atlantic och just syna Toronto. Vad säger de då? Varför lyfter de som topplaget på hela den östra sidan? Devils har ännu fler poäng till exempel.
Absolut. Devils går ju också väldigt bra med Carolina där också. Men jag är så imponerad av Toronto. Och framförallt det som jag inte trodde skulle gå bra den här säsongen, det är ju det defensiva spelet. Mm. Det är jag otroligt imponerad över. Hur de får ihop det bak. Båda målvakterna har över 92% i räddningsprocent, vilket... Toronto var inte kända för det förra säsongen. De har ju otroligt bra offensiv, men nu också har fått ihop defensiven, bra PK, väldigt få skott bakåt på varje match, utan jag tycker att de har ett bra spel i egen zon, spel i mittzon, och sen har de ju de här topparna i form av Nylander som går riktigt bra nu. Matthews skadad och Marner har ju tagit större plats också framåt, så att ja, men det är mycket att bygga på tycker jag.
Ja, men varför skulle de vinna den här säsongen? Så har det ju varit tidigare att de går väldigt, väldigt bra i grundserien.
Ja, de men går väldigt, gäller... väldigt bra. Jag är fortfarande osäker på om de klarar av att besegra det där slutspelsspöket. Men de identifierade lite vad de brast tidigare år. Framförallt defensiven när man fick in Oliver Ekman Larsson, Chris Tanev där också. Stabila, rutinerade defensiva pjäser. Men sen gäller det, jag tror slutspelet för Toronto, det är inte så mycket hockeykunnande, utan där är det mer mentalt, att man ska orka pressen, orka allt snack runt omkring, att man aldrig lyckas, och kan man någonstans komma emellan det så har de såklart en chans.
Ja, det är toppen verkligen för Toronto där på den östra sidan. Floppen så här långt, ja, den landar på Pittsburgh Penguins. Trots då att Sidney Crosby gör allt vad som står i hans makt så rullar det inte på för Penguins. Det är din flopp, utvecklar Jakob.
Ja, nej, men det är väl bara att titta på spelet och tabellplaceringen. Och om defensiven funkar bra i Toronto så gör den absolut inte det här i Pittsburgh. Man har ju släppt in överlägset flest mål i hela NHL. Och nästan varje match känns som man släpper in 4, 5, 6 mål.
Vad ska man göra i det här läget? Det pratas ju om trade, att Erik Karlsson ska bort från Penguins till exempel. Vad tänker du?
Ja, men jag tror någonting måste man göra. Träna med Mike Sullivan, har varit där i extremt många år. Han har ju lite längre leash på grund av att han har faktiskt vunnit och varit framgångsrik med den här organisationen. Men det är stjärnor som är åldrande. De producerar inte riktigt utifrån förväntningarna och vad man kan kräva av toppspelare av den kalibern heller. Så att...
Ska man knacka sönder det här bygget nu? Nu är det som Jakob var inne på, det är Letang, det är Crosby, det är Malkin, det är Erik Karlsson.
Ja, men absolut. Någonting måste hända. Det här har blivit en slagpåse som vi ändå trodde skulle nå slutspel och vara ett lag som har de här rutinerade spelarna. Jag tycker första formationen där med Crosby och Raquel går bra, men man kan inte leva på en formation bakåt. Ja, går det inte alls bra. Nej. Erik Karlsson har det jättetufft.
Så... Vill du se honom tradad, Erik Karlsson?
Absolut, det tycker jag. Både för lagets skull, att det händer någonting. Mm. Kanske mer stabilt bakåt. Erik Karlsson är ju känd för sin offensiv. Mycket för hans skull också, där han kan hamna i ett lag där han kan vara den här spelaren, bara fokusera på den offensiva. Så det skulle jag vilja se.
Jag skulle vilja se Sidney Crosby traded.
Ja, du ser det? Okej. Okay.
Ja, på ett sätt gillar jag att han signade långt kontrakt där. Eller nytt kontrakt med Pittsburgh och vill vara om trogen. Men samtidigt, om de går in i en rebuild nu, jag vill se Sidney Crosby på största scenen. Jag vill se en slåss för en Stanley Cup igen. Och det är många storspelare som har varit väldigt förknippade med en organisation som i slutet av sin karriär har bytt för att kunna tävla. Om jag minns Ray Bourque, nu hade inte han vunnit, men han kom till Colorado och fick vinna sin första gång i sin sista säsong där. Så att jag tycker det hade varit spännande.
Sätter honom i ett lag då i så fall?
En contender. Uh-huh. Jag menar, varför inte tillsammans med sin... landsman och Halifax-kollega Nathan McKinnon i Colorado. Det hade varit häftigt.
Ja, vi får se vad det blir av det där. Det är inget som rullar på i alla fall för Pittsburgh. Vi flyger vidare mot toppen och tar oss till den västra sidan och landar då på Winnipeg Jets, som du givetvis har plockat ut som toppen på den västra sidan. Hur överraskad är du över den hockey de presterar?
Ja, men just toppen. Men för mig är de kanske också överraskning också, som du är inne på. Att, jag hade inte förväntat mig att de skulle gå så här bra. Jag trodde nog att de skulle kunna ta sig till slutspel, för de är ett stabilt grundserielag med kanske seriens bästa målvakt. Men inledningen, de slog rekord i bästa starten i NHL någonsin där, och de har förlorat några matcher på slutet, men det var förväntat att de inte kunde hålla i sig hela säsongen det där. Men de har fantastisk grundspel med otrolig energi och otrolig fart, och är ett väldigt djupt lag där alla formationer kan bidra offensivt och defensivt.
Tror du att Winnipeg, det är klart de kan, men ser du dem som en Stanley Cup-vinnare till våren?
Nej.
Varför inte?
Jag hade satt dem i toppen där i deras tabell, och liksom, med tanke på förra året gick det också bra för dem och har byggt upp det, har behållit stommen i laget. Och jag ser inte, för att jag inte har liksom, jag har andra lag som går före. Det är absolut ett väldigt bra lag. De har bredden som Jakob är inne på.
Vilka tänker du på?
Men lag? Spetsen. Ja, men de som är högst upp just nu är ju... Ja, men Devils tycker jag går riktigt bra. Vi har Carolina på den sidan också. Men sen på andra sidan, ja, men Golden Knights ser riktigt bra ut också. De har de här spetsspelarna också som sticker ut. Nu är det ju hela laget som gör det tillsammans. Jag tror det behövs den här lilla extra spelaren som sticker fram och gör de här poängen.
Kanske kommer en trading deadline där de är med och nafsar åt sig någon. Men jag ser väl dem inte som favoriter, men absolut en utmanare. Och får de allt att stämma i ett slutspel, så då tror jag absolut de kan gå hela vägen. För de har lärt sig år för år nu. Stomme som känner varandra väl och fick en rejäl läropeng mot Colorado förra året där. Så jag tror absolut de kan blanda sig i det där.
Ja, jag lyssnar noggrant på er själv. Så hade jag ju utnämnt Nashville som en utmanare till Stanley Cup-titeln där, till våren, till sommaren. Men Nashville, flopp i dina ögon, flopp i mina också. Ja. Såklart, Valentina. Vad händer med Predators? Varför går inte jakten bättre än så här?
Nej, men det här är ju verkligen årets flopp. Som du säger, Niklas, det var ju ett lag som vi pratade om inför att de här skulle kanske kunna ta klivet nu. Trada till sig bra, rutinerade spelare. Men nu i efterhand kanske lite för gamla stjärnspelare som de tradar till sig. Och ingen riktigt som har tagit tag i det. När man ser i helheten så är det ju allting som fallerar, men bakåt så släpper de in så fort de får ett anfall emot sig så är det hur stora ytor som helst för motståndarna att spela på. Så där är ju verkligen någonting att jobba för Nashville.
Hur kan det ha blivit så här för Nashville? Valentina är ju inne på det. Frederik Stamkos anslöt, rutinerad. Du har O'Reilly där, du har Filip Forsberg, du har Josi. Hur många stjärnor som helst?
Ja, det är en bra fråga. Och min första spontana tanke är det för många kockar. Mm. Det är ett första powerplay. Filip Forsberg är van att styra och ställa där på sin kant. Nu kommer Marchessault in och det är Stamkos och de ska ha sina passningar, sin istid. Och absolut, det kan ta en tid att anpassa sig kring det, men nu tycker jag att det har tagit alldeles för lång tid. Mm. Men vi är ändå någon månad in på säsongen här och jag tycker att de borde ha fått kontroll på det här vid det här laget. Så att där är det garanterat att trots det general managern tittar på alternativa lösningar för att göra det här laget bättre eller förändra någonting så att de får fart på säsongen.
Ja, han har inte sparkat tränaren än i alla fall. Brunette finns kvar i Nashville. Det har hänt andra saker på den västra sidan. Konkurrent till Nashville St. Louis sparkade sin tränare nu under helgen. Bannister har fått det lämnat och in kommer då Jim Montgomery som ju fick lämna i Boston. Så det är två organisationer som har gjort förändra i sina staber. Men Montgomery, han var bara arbetslös. Var det väl i 5 dagar ungefär? Så skrev han ett 5-årskontrakt då med St. Louis och tog Bannisters jobb. Hur ser ni på den här utväxlingen?
Ja, men helt rätt av Blues att ta in Montgomery här som har ju väldigt bra siffror om man kollar till vad han har åstadkommit. Verkligen. I sina lag. Och sen har jag också hört från spelare som Ullmark till exempel att han är en väldigt bra coach och nära spelarna och personlig så att jag tror absolut att han kan gå den vägen. Sen att Boston var tvungna att göra någonting. Mm. Det behövde de också göra, men jag tror att det här är en jättebra coach för Blues.
Ja, en som vet hur det är att arbeta då med Jim Montgomery, det är ju Hampus Lindholm i Boston. Han säger så här om att bli av med sin huvudtränare.
Nej, men som lag så har vi väl hackat fram lite. Det har inte riktigt fått några matcher och sen så har vi liksom fallit tillbaka lite. Det har varit liksom som att vi får inte riktigt igång momentumet liksom, som är så viktigt i den här ligan. Liksom, varenda match kvittar om du möter topplag eller något lag som är under i tabellen. Så det finns inga gratispoäng i den här ligan. Och har inte riktigt fått igång det där liksom, maskineriet när man liksom vinner matcher fast att man kan inte riktigt i 100% en dag. Men som lag så spelar man, liksom, man är tajt, man spelar bra tillsammans. Så det är väl lite som att alla drar i samma rep. Det vet man själv som har sett på dragkamp. Det blir en jäkla effekt när man får igång alla på lite rytmen där. Och det är väl lite det vi söker.
Tyvärr för Jim Montgomerys del så fick han ju gå nu efter den här starten. Hur reagerade du när du fick beskedet att han får sparken här?
Nej, sjukt tråkigt. Jag älskar han som tränare och som person. Det har varit helt fantastiskt att jobba med han runt omkring laget och för min egna del sjukt tacksam för allt han gjort för mig och min hockey och skickat sms med han och liksom, det är tufft liksom, han har 4 kids. Det finns ju alltid 2 sidor av vår bransch liksom, och den sidan är ju oerhört tuff liksom. Alltså, jag kan inte tänka mig själv komma hem liksom, som far till sina barn och så här liksom, att vi fått sparken liksom, bara det kommer ju ofta från ingenstans liksom. Helt plötsligt så man på väg till jobbet, sen ena dagen så är man inte på väg till jobbet och jag tycker inte riktigt att han var förtjänt av det heller. Han har gjort så mycket för oss som lag och någonstans ligger det lite på oss spelare liksom och ute på isen, vi som ändå är där, att vi lite har väl let him down på ett sätt och vis kan man säga, att vi inte riktigt fått igång och kommit igång som lag.
Som du säger, du nämner ju att du tänker på honom som människa här nu först och främst. Men om man tänker beskedet till er rent hockeymässigt när tränaren får gå, hur tar man emot det?
Nej, men det är ju liksom, titta sig i spegeln liksom, vad kan jag göra bättre nu? Det är ju, nu är det ju bara liksom ut och köra och liksom gå ut och spela och försöka vinna matcher och verkligen komma tillbaka till dem. Det är Bruins som vi vet vi kan vara för Montys del. Och det kommer någonstans från liksom disciplin, komma in varje dag, göra jobbet på träning. Det du gör på träning, det blöder in på matchen och liksom tar dig till tuffa områden, liksom spela tillsammans, spela så att dina lagkamrater kan lita på dig. Helt plötsligt så börjar saker och ting klicka in och då blir det en jäkla effekt. Och det är väl det vi lite söker, att Monty fick gå var väl lite en anledning till att liksom försöka få igång den grejen för oss. Liksom få alla liksom börja dra i repet istället för att vi är lite utspridda där ute och liksom inte riktigt får ihop det där lagspelet.
För egen del här, även om laget inte har få till spelet, så individuellt sett har det gått väldigt bra för dig. Och sen åker du på en skada här. Nu vill du såklart först och främst hjälpa Boston att hitta spelet i det här, men vi vet också att det är Four Nations och det är jätteknivskarp konkurrens på backsidan. När man åker på en skada, när det går så pass bra och du vet vad som väntar, liksom, är det någonting man har i bakhuvudet också?
Jag kan nästan se det lite för Bruins och för liksom när jag väl kommer tillbaka. Det är ju NHL, det är en tuff liga att spela i. Jag nu liksom se möjligheten, och då kan jag liksom hålla mig frisk, stark och kry och komma tillbaka där i liksom slutet på december, januari, komma tillbaka när folk liksom är kanske lite slitna och jag har liksom en frisk hel kropp, kommer tillbaka och kan bara tuta och köra och vara liksom en frisk fläkt som kommer in. Och det är mitt fokus och jag kan bara kontrollera det jag gör ute på isen. Och som sagt, som du sa, det känns riktigt bra för egen del. Jag känner att jag har ännu mer kliv att ta och förhoppningsvis så har laget börjat komma igång lite och jag kan verkligen gå ut och visa att och lägga in de där extra växlarna.
Ja, alltid väldigt intressant att lyssna till nummer 27, Hampus Lindholm. Det var Jonathan Lindqvist som hade intervjuat honom. Vad säger du om Bostons situation? Joe Sacco är interim coach där nu och har blivit två raka vinster för Boston. Så många tror kan gå hela vägen.
Ja, och förväntningarna på dem inför säsongen var ju skyhög. Och vi vet ju att de har kapacitet i det där laget. Ända från målvaktsposition upp till sista forward. Och det som sticker ut är väl lite att många av deras toppspelare har inte stått att känna igen, som en McAvoy, en Swayman kom in lite fel i säsongen där redan från början. Pasternak har inte levererat som man brukar göra. Marchand, efter en skadeförföljd sommar så är han tillbaka och inte riktigt sig själv än. Så att, kan de här få lite extra förtroende nu, eller inte förtroende, det får de alltid, men få lite extra kick av det där coachbytet, så tror jag att de kommer klättra successivt, blir bättre och de blir nog att räkna med ändå till slut, tror jag.
Ja, vi har ju sett det så många gånger i NHL att lag som sparkar tränare kan gå hela vägen. Vi minns ju 2019 när Berube tog över St. Louis. Till exempel Pittsburgh gjort det två gånger också. Men du, Valentina, du som har varit aktiv också precis som Jakob, hur blir det när det kommer in en ny röst under säsongen och kartan ritas om? Vad minns du?
Nej, men jag minns speciellt ett, när vi fick, egentligen inte ett tränarbyte, men vi fick in en ny röst, en rådgivare i form av Leif Borg som kom in 2014 till OS i Sochi. Han förändrade ju väldigt mycket för min egen del. Jag hade ju varit andra och tredje keeper länge bakom, såklart världens bästa målvakt genom tiderna, kanske Kim Martin. Och ja, det är ju enkelt att köra på samma spelare då som man vet levererar. Men Leif Borg var en av de tränarna som gav mig förtroende och såg mig med nya ögon. Och jag fick ju spela väldigt många matcher också i just det här OS-et, tror jag, väldigt mycket tack vare Leif Borg som kom in med en ny röst, kom in med nya synpunkter och någonting som vi behövde. Vi skulle knappt få åka på det här OS-et, men vi slutade fyra, så vi gjorde en väldigt bra turnering och ibland så behövs det att få in en ny ledarstil. Det kan ofta ge sådana snabba, korta resultat på kort sikt.
Så du gillade Balkens ledarstil?
Jag gillade hans ledarstil till en början när han kom in med sina... han väckte oss mitt i natten någon gång och skulle springa ett Cooper-test där.
Det är klart.
Jag har varit med om så här, mentala utmaningar. Jag gillade det. Man fick liksom testa sig själv och utmana sig själv. Och sen så hade han såklart sina grejer som man kanske inte alltid tyckte var de bästa kanske för laget. Men många saker har jag tagit med mig själv nu när jag har blivit tränare. Med hans perfektionistiska sida när han lägger upp skridskoskydden perfekt. Det ska vara perfekta förberedelsen inför match för att vi ska göra vårt yttersta där ute på isen. Så mycket positivt också jag tar med mig.
Ja, men Håkan har ju berättat en gång Södergren när han fick ut på överlevnadsmars där i skogen att äta huggor med Leif Borg. Han ringde hem till sina föräldrar som hämtade kapten Södergren då. Det var också en story med Leif Borg som tränare. Men intressant att höra. Vad kan du relatera till från NHL-tiden?
Ja, jag var med två gånger när våra tränare fick sparken och fick gå. Första gången var det var första året i ligan. Vi hade ett stjärnspäckat och rutinerat New Jersey Devils och låg väl 30 poäng från slutspel, överlägset sist i NHL. Vid juli ungefär fick vi in den då pensionerade coachen Jacques Lemaire som hade tränat laget året innan. Och han fick in ett lugn och gjorde saker och ting väldigt, väldigt tydligt för oss i laget. Och vi gick på En extrem win streak där och var ytterst nära på att knipa den där sista slutspelsplatsen. Så där gav det verkligen effekt, och det var första gången jag verkligen kände skillnad på att tränare betyder väldigt mycket för ett lag. Många säger att ja, det är ju spelarna som spelar. Ja, det är, och de har ett jättestort ansvar, men ibland man får in en ny röst, lite andra tankar och idéer, så kan det ju ge väldigt stor effekt. Andra gången, det är också lite roligt egentligen, då har vi Peter Bohr som fick sparken 2 år efter vi hade gått till Stanley Cup-final. Och istället för att anställa en ny head coach då ställde sig vår general manager Lula Morello i mitten i båset där och klev ner som huvudtränare. Och då tog han in vår tidigare assisterande coach Adam Oates som ansvarade för forwards och backlegendaren då Scott Stevens. Och då var det de två som skötte träningen medan Lou satt i båset där och tittade. Men jag tror Lou gjorde det här för att skydda den nya ledarstaben, skydda laget och ta allting utåt sett. Och det gav inte riktigt samma effekt, men det var i alla fall mina 2 erfarenheter där.
Hyggliga namn då. Verkligen Stevens och Oates och
Lamorello. Ja, de hade mycket hockeykunskap, absolut.
Verkligen. En coach som vi definitivt kan räkna med kommer stå i Boston under hela säsongen, det är Paul Maurice i Florida. Han är ju regerande Stanley Cup-mästare och har utnämnt Gustav Fossling till världens bästa back. På tal om Fossling, han är ju även ett fysfenomen.
Det här är vår mest vältränade man. En kraftfull, stark, enorm tank. Tung och snabb, säger Paul Maurice. Han är som en mytologisk grekisk gud, säger Aaron Ekblad. Du ska se honom när han går runt i bara överkropp. Han är som en staty på riktigt. Han är skulpterad, sa Kyle Okposo. Det här är en Athletic-artikel om dig i våras.
Ja.
Du får reagera på det här. Det är nästan... Jag förstår om du blir lite generad.
Ja, men det... Jag vet inte. Jag tror det blir ju lite överdrivet såklart, men... Jag har skött fysen och kosten. Det är något som jag lägger ner väldigt mycket tid på och jobbar väldigt hårt under sommaren och känns ändå som jag kan fortfarande ta nästa ett till kliv liksom, och det börjar ju någonstans på sommaren.
Det känns som att när man pratar om dig så pratar man ofta om spelsinne, timing, förmågan att läsa offensiva spelare, men hur viktig är den rent fysiska biten tror du för din framgång?
Extremt viktigt tror jag. För jag får ju logga ganska många minuter och jobbiga minuter i boxplay och 5 mot 5, 4 mot 4. Så jag måste ju kunna orka spela mycket och mot snabba spelare. Så det är fysiken är A och O för mig.
Vad tycker du är liksom ett optimalt träningssätt för en hockeyspelare? Vad är din filosofi i din träning?
Jag tror väl mycket på att man inte ska konstla till det för mycket, utan det finns väldigt många övningar och så, men jag tror det handlar om att göra något om och igen. Så det, jag tror man måste bara hålla i det och tro på det man gör. Jag kör ju alltså, en av få säkert som fortfarande kör mycket skivstång och allt sånt där. Så det är ju inte så många som gör det längre kanske, men det har funkat och funkar fortfarande tycker jag.
Nu är inte du en skrytsam person, men om du ska välja ett lyft för att imponera lite, vad är det bästa lyft du har gjort?
Jag tror inte jag kan nog inte skryta om något testresultat egentligen, utan jag tror jag är ganska bra på det mesta tror jag. Det är inte något som jag inte är speciellt bra i.
Ja, den grekiska guden Gustav Fossling, alltså, han imponerar inte bara på is utan även vid sidan av den. Och vi vet ju att det är synonymt ishockey och elitidrott med fysträning. Därav perfekt att ha en Viaplay-kollega som kan både idrott och kopplat till det fysiska. Claes Helgren som vill ladda upp inför ett handbollsmästerskap. Det är damernas handbolls-EM som startar på torsdag TV6 och Viaplay med Sverige i fokus. God morgon, Claes.
God morgon, god morgon.
Hur mår du nu inför ett mästerskap som nalkas?
Ja, det här är ju den tiden. Vi har 2 mästerskap. Vi har ju oftast damerna i december och herrarna i januari. Så att, ja, det här är den bästa tiden. Och det är skönt för det är lite mörkt och tråkigt ute. Så då kan man kolla på Viaplay och se bra matcher.
Ja, vi ser fram emot det här mycket och vi vet ju att du har full koll på det fysiska. Jag arbetar ju som fystränare också. Vad ser du för skillnad på de här sporterna, handboll mot ishockey?
Ja, men det finns ju. Det var ju roligt att se det som ni gjorde reportaget innan här. Därför att det som är så rätt i det, men också så intressant i det som vi hörde om den grekiska guden liksom och allt det. Jo, men alltså man måste ju vara ruskigt bra tränare om man ska in i elitidrott. Men det jag har märkt är ju att, men vi kan ju ta det så, Niklas, om att om man tittar på hur det såg ut med mitt lag som var bäst i världen en gång i tiden och så tittar man på hur de ser ut nu. Nu tänker jag på farten, och farten är mycket, mycket högre. Man driver det mycket. Man tror ju att det är fel på datorn när man tittar på sig själv liksom. Så att det finns en stor skillnad. Men också intressant är, vad tar man vägen nästa steg? Och idag, då kanske ni blir lite sura på, men alltså väldigt ofta är det precis den frågan ni ställde idag. Har du något rekord i de olympiska lyften som du vill berätta om? Och jag älskar den träningen. Men vi ska komma ihåg att varken i fotboll, handboll eller ishockey så tävlar vi olympiska lyft. Utan vi tävlar i ishockey, handboll och fotboll. Och det är tyvärr så att vi ofta stoppar upp där. Vi måste ett steg till. Hur kan jag bli snabbare i min stegsättning? Hur kan jag utveckla skottet i både fotboll, handboll och för den delen hockey? Hur mycket jobbar man med den nästa del när man har nått den nivån som räcker? Låt mig ta ett exempel på det här som egentligen startade allt mitt intresse för fysträning. Var ju att jag var ju målvakt, men jag skulle alltid sätta rekord i Coopers test. Det är ju liksom, man blir ju helt knäckt på att jag kunde träna 50 dagar utav 60 dagar på att göra dem där och få 65 i testvärde eller vad det var över 60 vi krävde. Men jag borde träna den snabbheten som krävdes. Så att där var ju jag var obstinat och det har ju suttit i på det sättet. Men frågan är, som du ställde, det krävs otroligt mycket fys för att kunna utföra de övningar som man ska göra.
Och det förstår jag. Vi hade ju Mats Sundin här i Godmorgon NHL för någon vecka sedan. Och han nämnde ju, han hade ju varit över och sett och hört kring världens bästa hockeyspelare Connor McDavid. Och hans fysträning, att han tog 350 kilo i marklyft. Han var överlägset bäst där. Om du sätter det i paritet till andra elitidrottare, hur mycket är det? Och hur mycket kan man se att han har den här kraften när han är på isen?
Jag vill inte höra det där. Ja, för då kan han ju lika gärna börja träna, tävla i det om det är så. Han är ju suverän, fantastisk hockeyspelare. Men han skulle ju ha mycket bättre, trots att han är bäst, om han nu ska få ut det här i fart och orka flera liksom snabba skridskoskär, orka flera gånger göra det. Och hur ska vi träna för att han ska göra de sakerna? Där sitter ju, nu ska inte jag vara tränare för världens kanske bästa hockeyspelare, men jag hade ju mycket, mycket mer tid på att kunna upprepa snabba rörelser och få ut det till exempel att skjuta 20 km hårdare eller att kunna trycka ännu mera i flera sådana när det har gått 19:40 liksom när de andra har gett upp. Men det är precis den frågan eller grejen du säger som jag jobbar lite mot nu. Inte för att jag inte tycker om dem, men 350 kilo eller som ofta är handbollen 220 kilo i benböj eller frivänning på 140, liksom, ja, men lägg inte bara ut det, lägg ut hur de ska göra en snabb stegsättning eller skjuta hårdare.
Ja, det är rätt intressant. Jag tror att han valde rätt som satsade på hockeyn. Jag tror det är lite mer pengar där än om man skulle köra med styrkelyftet. Men det är intressant att se.
Ja,
ändå,
eller? Ja, men väldigt. Och jag tror att hockey är en väldigt komplex sport också. Och det är mycket, man är nästan bara ett ben i isen många gånger. Man måste vara stark i olika positioner också. Så att just träna väldigt allround upplevde jag i alla fall. Hjälpte mig väldigt mycket i min hockeykarriär. Och sen är det ju så här, fysen är ju till för att dels bli stark och ha en bra kondition och så. Och sen är det för att inte bli skadad. Och sen är det också för att man ska orka kunna använda sina skills där ute på isen. För så fort du blir trött så försämras ju den här kognitiva förmågan att kunna dribbla och vara med och vad som händer där ute. Så att det finns många aspekter i det.
Du Claes, vi tänkte på en sak också. En spelare som också är på den absoluta världsscenen, det är ju Nikita Kucherov som enligt Jonathan Lindqvist, vår NHL-reporter, han har ju koll på allting. Har spelat handboll när han var yngre. Kan man se det någonting på Kucherov när man följer honom där ute på isen i Tampa-tröjan?
Ja, det är en skön spelare. Alltså det är ingen att snacka om. på många sätt, precis som ni sa det, så påminner själva idrotterna lite om varandra. Nu pratar jag rent fysiskt bara, därför att det räcker inte bara att vara snabb eller så, utan man måste också vara stark, precis som du sa, att man måste orka hålla emot och göra det. Det som jag ser i den här killen är ju, ja, det är ju extremt explosiv, skön typ liksom. Så att om jag tar ett exempel för dig, Niklas, om när jag spelade så hade jag till exempel gamla Sovjet 4 spelare som skulle vara 2 meter långa som var tvungna att spela mer än 45 minuter. Idag är bästa laget till exempel i handbollen då, vi tar Magdeburg, där är de 1,85, 1,89 och 1,90 liksom, men har valt fart istället. Så att istället för det som att man bygger ännu mer massa, ännu mer styrka, så kan man göra som, ja, för ni kan ju det här, men Wayne Gretzky var ju inte direkt starkast i världen, men de kom inte åt honom. Och det kan man välja även i många andra idrotter. Och i handboll har man valt lite mera, ännu mera fart. Ligg så att de inte får tag i en. Det tycker jag är underbart.
Ja, Claes, jag var ju också målvakt bästa positionen, såklart.
ja.
Och då tränade, på den tiden tränade man ju exakt som laget. Men idag vet jag att man kanske tränar lite annan fysträning. Tror du också att det skulle vara någonting, eller som man kanske gör redan, att man gör väldigt individualiserat på beroende på vilken position man har i laget? Är man målvakt, är man forward, är man en stabil sargutback? Är det någonting som man styr då vid träningen? Och jag tänker på handboll kopplat till hockeyn också.
Ja, men vi kan ta, jag var ändå i Hammarby fotboll där under många år. Och där hade vi alltid 4 eller 5 olika träningar. Det var ju stor skillnad. Det var både indelat i lite vilken ålder. Om man har Kenny Divakisioglu som jag hade då, så var han ganska gammal. Det gällde att förlänga karriären. På Leo Bengtsson och Isak Lidberg så var det ju mera att få dem att utvecklas. Och det var skillnad på positionen. En ytterback i fotboll måste löpa väldigt många maxlöpningar där. Och då måste man träna de sakerna. Och jag brukar ta som exempel, tänk om du och jag som var målvakt, tänk om de har sagt till Usain Bolt, ja det är bra, men den här säsongen får du sätta nytt rekord på att löpa 3 kilometer. Då hade ju den coachen rykt som en jävla avlöning. Alltså. Men det finns en aspekt till som är oerhört intressant som har kommit nu, eller 2 skulle jag säga. Den ena är att idag kan vi DNA-testa folk. Och då kan man DNA-testa folk på det sättet. Att man får veta, är det värt att lägga tid på explosiv träning, eller är det bättre att det, på mittfältarna, att han blir en löpare som bara springer? Och vilka skador riskerar vi? Så att det är individualisering utifrån position, men också utifrån gener kommer att vara framtiden. Och sen den andra sista grejen som ni i hockeyn, och det vet jag, jag har ju bott i USA. Där gick jag ju på universiteten och tittade väldigt mycket hur det såg ut. De har de bästa återhämtningsställena som finns för att kunna träna på det sätt så att man är färdig nästa dag och köra igen utan att man förstör själva träningen. Och den skillnaden är ju att kommer du till vissa lag så är ju tränarna med en annan agenda överleva för att få betalning, det vill säga vinna nästa match, eller att göra utveckling. Och jag står ju för att jag vill göra, om jag fick er, allihopa ni 3 där, då skulle jag vilja göra er bättre. Men det är inte säkert att agendan är på det sättet ute i klubbarna, för att man vill ju behålla sitt jobb. Och det är inte säkert i den läget att man i första läget blir bättre, utan det är man får dippa lite då.
Du, på tal om jobb så är det Thomas Axnér som ju är förbundskapten för damerna i handboll och som jagar medalj nu. Vad känner du inför det mästerskapet som startar på torsdag för svensk del?
Man har ju tagit ett härligt lyft med att man har tagit sig upp, som man är bland de 4-5 bästa. I det här med hur man gör lottningar ibland i olika idrotter har gjort att man har en fantastiskt bra lottning det här mästerskapet. Man kommer i andra matcher möta Ungern, vilket kommer nästan avgöra om man tar sig hela vägen fram till ett semifinal. Men när det gäller spelet där så är det igen, vi pratar ju ofta om, även i hockeyn där om vi nu tar det, om poäng och hur mycket man gör. Men vinner man mästerskap, nu pratar ju du och jag som är målvakter om det här. Bästa målvakten och bästa försvaret brukar vinna till slut. Och där har man inte med Anna Lagerqvist som, som är ruskigt bra försvarare. Och man har en målvakt som ska orka 9 matcher som är faktiskt nummer 1 totalt i bunsen. Fungerar hon så kan man rädda sig, men man behöver ett försvar. För i handboll är det ruskigt mycket lättare att göra mål på kontringen än att göra uppställt spel.
Ah, jag längtar så mycket. Det blir lite julkänsla när det närmar sig mästerskap med handbollen. På torsdag alltså så följer vi dig och dina kollegor, Claes, när Sverige då kastar loss Nordmakedonien, väntar 20.00 TV6 via Play. Tack så jättemycket för pratstunden, Claes.
Tack själv och lycka till med träningen du också.
Ah, jag går inte på vikt längre. Det kan jag vara tacksam för. Vet du. Jag går enligt dina råd nu. Det spelar ingen roll. Det gäller bara att träna istället. Och träna rätt.
Ja, men du hade ju lidet. Lidet kan man aldrig riktigt lära sig. Det glömmer jag aldrig.
Ja, det är underbart. Tack så mycket, Claes, och väl mött här kommande dagar när det blir fullt fokus på handbollen. Tack så mycket, Valentina, också.
Tack så mycket.
Det är dags att gå vidare för dig med nya uppdrag här med hockeyn också.
Väl dags att träna lite.
Ja, det är dags att träna, det är det verkligen. Och som sagt, Jakob sitter kvar, det hoppas jag ni också. Och på torsdag då väntar alltså handbollsfest på Viaplay.
Du är så nära på dina stora drömmar och man har gjort allt slit och varit där exakt lika länge och de här andra lagen som får åka hem med medalj. Vi vill ha den där medaljen och det här laget förtjänar det. I år är det vår tur.
Följ landslagets medaljdrömmar i handbolls-EM på Viaplay och TV6.
Stapla mig fram.
Ja, då har vi bytt positioner. Jakob sitter kvar säkert, men får du se upp för någon domare. Ja. Bredvid dig också, Andreas Arnebring. Varmt välkommen till oss, Andreas.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget med dig?
Ja, men det är betydligt bättre nu än vad det var för några veckor sedan. Jag råkade slita av hälsenan inför en match för ganska exakt en månad sedan i Skandinavium, Frölunda-Luleå. Mm. Så att, och vi domare, vi spelar ju alltid fotboll innan matchen. Yep. Det är ju inget ovanligt, det gör vi liksom inför varje match. Och det är lite vårt liksom, sätt att samlas, lite så vi tävlar med varandra och många gånger så kastar man sig och det blir ganska intensivt och liksom, det är rätt mycket prestige där. Så att, och den här gången kanske det blev lite värvilt så att jag skulle slänga mig efter en boll där och försöka nå den och så bara skrek det till från ingenstans egentligen. Så att jag har mitt 10:e år i ligan nu, jag tror inte jag har missat en match i stort sett under mina år. Jo, 2 när vi fick vårt första barn.
Ja.
Så att det här kom verkligen som en blixt från klar himmel lite grann.
Skräckskadan också. Du sitter här med en stor pjäxa, det är svårt att se nu men den sitter på foten där och du har gjort över 400. Hur löste man det förresten när du blev skadad så på uppvärmningen?
Jag fick jättebra hjälp av läkarna där och så. Och sen så fick de blixtinkalla en kille från Division 1 som bodde bara en liten bit därifrån. Ah. Två slagskott
och så körde.
Ja, han gjorde det fantastiskt. Ah. Så att jag sa det till honom innan där att det är ingen som kräver någonting av dig i den här matchen utan gå in och bara gör din grej. Ah. Det är inte svårare här egentligen än Division 1, tvärtom.
I den här artikeln kunde man läsa också att säsongen var körd, att du inte kommer kunna döma mer den här säsongen. Vad kan du säga nu när det har närmat sig lite och operationen har gjort?
Ja, men jag var ute och joggade lite i morse. Det kändes bra. Alltså.
Ja, du gjorde det.
Min förhoppning är att kunna vara tillbaks den här säsongen. Men vi får se. Jag vill inte forcera någonting. Utan det får ta den tid det tar. Så jag vill ha en dialog med fysion såklart. De är duktiga och ledningen. Och så får vi se. Så kanske jag i bästa fall hoppar in lagom till kvartan. Där, så.
Perfekt.
Eller inte.
Har domarna en egen fysio som tar hand om er då? Eller som till att ni är vältränade? Eller sköter ni det själva?
Nej, vi får sköta det själva oftast. Men sen så får vi mycket hjälp av Bosön. Mm. Vi är där flera gånger om året och testar av oss och gör fystester och sådär. Men nu så kommer jag få bra hjälp på Sofia hemmet här borta i kliniken. Då. Men det känns, nu känns det nästan som
vanligt. Ja, jag det. Kryckorna ligger slängda. Vad är er relation? Har du haft Andreas som domare?
Ja, absolut. När Andreas, jag var lagkapten i Djurgården där, så de matcherna han dömde så var det min uppgift att försöka få honom att förstå att han hade gjort fel ibland. Andreas var ju en av de domarna jag uppskattar väldigt mycket, just i hans kommunikation. Jag tyckte, upplevde det väldigt lätt att prata med honom sådär också. Det är ju en respekt gentemot varandra också. Och han förstod också att man som spelare har adrenalin uppet, man kan vara uppjagad ibland. Så ibland kan det komma ut något ord där och då var han väldigt snabb med att poängtera att man skulle lugna ner sig lite och prata ordentligt. Men jättebra domare som är högt uppskattad i SHL.
Jakob är ju en av de finaste killarna jag känner. Lite som en svärmorsdröm här på kanalen. Men hur var han nu, om du är ärlig, på isen? När man fick tävla, på riktigt?
Han var jobbig att göra med. Nej, men alltså, Jakob har ju alltid varit en otroligt liksom, kompetent hockeyspelare. Mm. Sen som ledare och kapten, väldigt bra, skulle jag säga. Mm. Och alltid liksom... Ja, men dialogen och känslorna måste få finnas där såklart. Men just det här att det kan ges och det kan tas och man kan köpa av en förklaring och gå vidare. Så att det är ett föredöme, verkligen.
Men du, Andreas, du är ju heltidsanställd proffsdomare nu. Hur är klimatet i dagens hockey-Sverige att vara domare på elitnivå, om du är ärlig?
Väldigt bra, skulle jag säga.
Är det?
Ja, det tycker jag.
På vilket sätt?
Alltså inte minst från klubbarna, lagen, spelarna. De flesta är väldigt förstående och proffsiga. Sen svallar känslorna liksom ute på isen många gånger. Men när matchen är slut, då är matchen slut. Många gånger kan man krama om varandra efteråt och liksom tacka varandra, uppskatta varandra. Och sen sätts det ju press. Så, och det ska det ju göra från publik och media och alla möjliga. Och det skulle man ta bort det... Då skulle ju mycket av liksom, den här charmen försvinna också. Så att det vill vi ju ha. Mm. Vi blir ju lite äggade också av den här pressen och känslorna. Och så att det är ju fantastiskt.
Men hur är skillnaden, Jakob, du som har varit över i NHL också? Status på domaren i NHL jämfört med i Sverige? Hur skulle du vilja beskriva den?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Mm. Ja, men jag upplevde att det var mycket mer medialt... tryck eller spekulationer och prat om domarna här i Sverige nästan än vad det var där borta. Mm. Där borta pratades det inte om domarna särskilt mycket medialt. Vad jag upplevde, jag läste inte lika mycket tidningar där borta i och för sig, men rent generellt så upplevde jag kanske en lite större respekt gentemot det där. Sen är det såklart att det hettar till situationer där coacher och spelare står och skriker med domare fram och tillbaka. Däremot där borta kanske kunde uppleva att klimatet gentemot spelare, domare var lite, det kunde vara lite mer uppkäftigt och det var okej. Okay. Här hemma upplever det som att det kan bli en misskontakt eller sådär lite oftare än vad det var där borta. Utan sa någon spelare något till domaren, då var den ofta, då sa han samma sak tillbaka i princip och så var det fine. Men jag har otrolig respekt för domaryrket generellt. Jag menar, det är inte lätt. Var en gör ute på isen så är det i princip oomtyckt av andra laget. Mm. Det ena eller andra laget. Så att, det är ju fantastiskt jobb de gör.
Och du säger ju så bra också det här med... Där borta så slängs det ju lite mer käft mellan spelare och domare. Och alla är ju fine med det. Medan här hemma så har det blivit mindre och mindre egentligen av den varan. Så. Mm. På gott och ont. Ja. Och sen har de ju en helt annan status alltså där borta.
På vilket sätt?
Nej, men de sätts inte på samma press riktigt. Alltså, det blir inte samma tryck mot dem från lagen. Det här mediala upplever jag också. Jag tror att det är så mycket kulturella skillnader där. Mm. I vår del av världen så vill man gärna hitta den här syndabocken lite grann. Lägga det lite i domarnas knät. Medan där borta är ju domarna lite mer fredade. Mm. Så. Och gör man uttalanden så blir man väldigt hårt bestraffad. Till skillnad från här. Här är det ju väldigt öppet. Det är egentligen fritt fram att säga nästan vad man vill. Ja. Och jag tror inte det finns någon quick fix på det där. Utan det där är ju ett långsiktigt... Och så har det ju varit under många, många år. Att domarna där borta, de kommer undan med ganska mycket.
Ja. Du vill ha det så i Sverige?
Jag vet inte. Det finns för- och nackdelar med båda sidor, skulle jag säga.
Men vi kan väl ta och jämföra lite vad som hände i SHL och NHL om man går in på regelfrågor. Det var ju en intressant händelse för någon vecka sedan också med en utvisning som drabbade Nashville med Steven Stamkos. Det var hur man hade skrivit upp i protokollet vilken som skulle vara startfemma. Så kom det fel spelare ut på isen. Och domarna konfererade lite att okej, det här måste vara utvisning. Och sen så lät det enligt följande...
Nashville has a minor penalty for starting the incorrect lineup. Number 91 was supposed to start instead of number 9.
Ja, det var väl Stamkos där då som skulle starta istället för Forsberg. Om jag utläser det hela rätt, hur ovanligt är det här?
Det här är ganska ovanligt. Ja. Jätteovanligt.
Vet du om regeln? Visste du om det?
Ja, den är ju väldigt svartvit på det sättet. De måste ju ställa upp med det laget de har på pappret. Alltså den lineupen. Ja. Så. Jag har aldrig varit med om det här. Nej. Men det händer, och nu händer det här så att ibland. Och det är ju det är ju upp till motståndarna att ha koll på det egentligen, motståndarlaget som kan observera det och rapportera det till oss domare. Så att
ja, men för ofta är det väl så att jag tror bortalaget skriver sin lineup först och sen så har hemmalaget sin tur och skriver upp sin lineup. Så hemmalaget försöker väl då matcha en formation mot den andra då, misstänker jag. Och nu när Nashville då bytte formation, då ställde de upp en formation som startuppställning då, som egentligen de kanske inte vill ha mot just den här uppställningen. Och då, ja, då får de straffas för det.
Jag tror två otroligt duktiga domare, Morgan McPhee och Garrett Rank.
Ja, du har koll på
honom. Ja, men han, lite kul med nummer 7 där, Garrett Rank. Han kvalade in till US Open för ett antal år sedan. Han är en väldigt duktig golfspelare. Det var imponerande.
Ja, ja, så han, och så dömer han lite också.
Ja, så han åker runt och spelar lite golf.
Men ni har för mycket tid över.
Så det var lite coolt. Sen sköt han av 78-79 och missade katten med 10 slag. Men han blev ju lite sådär väldigt känd efter det. Alltså.
Verkligen.
Som, tycker man om golf så vet man vem han är.
Ja. Du, på tal om att ha tid, oftast är det just det tidsaspekten som kommer upp när det kommer kritik kring matcher hemma. Och det har ju mycket att göra med det här med Coaches Challenge som finns borta i NHL. Där får ju coacherna utmana beslut som fattas på isen eller som inte tas om de ser något regelvidrigt. Hur tänker du kring det här med offside-regeln? Där får man ju utmana borta i NHL. Mm. Finns inte här hemma.
I NHL så får ju lagen utmana. Det är 4 olika situationer totalt. Offside är ju en av dem. Och nu ska vi se en situation här då.
Ja, som här när Barkov i finalen mot Edmonton. Ja. Man var helt säker på att det var mål för Florida.
Så det är ju upp till då laget som släpper in målet att meddela om de vill utmana eller inte. Och de måste specificera vilken situation det är. I det här fallet då offsiden. Har de rätt i sin utmaning så tas ju målet bort. Mm. Allt fortsätter som vanligt. Har de fel så verkställs ju målet såklart. Och sen så adderas det ett lagstraff 2 minuter. Som kostar då 2 minuter.
Skulle du vilja se det här i SHL och i Hockeysvenskan?
Men det hade jag nog velat gjort faktiskt. Dock så vet jag att i NHL så har man videocoacher som sitter nästan enbart och kollar efter de här situationerna. Nästan varje gång någon åker över blå linjen så kollar man, var det offside? Nej, det var det inte. Okej. Okay. Mm. Så att man har extrem koll på det. Jag vet inte om de resurserna riktigt finns i Allsvenskan och SHL på samma sätt. Så att risken finns väl då att lag chansar lite och får en 2, vilket i sin tur kanske blir underhållande för publiken också. Någonstans så tycker jag hockey är en sport av väldigt små marginaler. Och förlorar man en match på att saker och ting inte riktigt har gått rätt till, då blir man ju väldigt frustrerad. För mig är regler väl till att följas.
Mm. Och det här är ingenting som vi domare bestämmer, utan det här är ju... Det här är ju ligans ägare, alltså klubbarna, som bestämmer om de vill ha Coaches Challenge eller inte.
Och är det på gång?
Så sent som inför den här säsongen så fick ju lagen den frågan. Och vad jag vet så var det inte en klubb som sa ja till det, som ville det. Utan alla vill fortsätta med det systemet vi har nu då. Mm. Och jag kan förstå det på ett sätt, för det är ganska liksom skönt för dem att lägga det i vårt knä. Så slipper de ta de besluten och vara så pass aktiva på det sättet som krävs då, tillsammans med videofolk och sådär. Så det krävs ju mer av dem. Samtidigt så blir det betydligt mer selektivt i antalet situationer. Nu ser man ju lite, nu har det gått lite inflation i ringningar. Och många gånger så rings det på situationer som är ganska svartvita ändå, som vi kanske inte behöver ringas på. Och det tar ju lite udden ur matcherna. Alltså är intensiteten här uppe i en match, så då blir ju lite av en intressedödare när man går in och ringer och kollar på en situation. Så det är ju lite baksidan med systemet vi har nu.
Ja, för det blir ju ofta vid målvaktsinterference. Det är där det hamnar i SHL som gör då att det blir utdraget.
Ja, men exakt.
Och grejen är väl, Andreas, att det måste ju granskas i SHL. Situationsrummet som finns i Stockholm måste ju höra av sig direkt. De tittar ju på varenda mål. Så är det ju inte i NHL. Där är det ju då, som du var inne på, coacherna som får säga till. Vi vill utmana det här. Det här tycker vi är en målvaktsinterferens.
Och som jag var inne på där, det är ju 4 stycken situationer som kan utmanas i NHL. Offside var vi inne på. De måste specificera, är det ingången eller är det om pucken har varit uppe och dansat på blå. Störning av målvakt, och sen så har vi något som kallas för missed stoppage. Om domarna missar ett spelstopp. Till exempel handpass, spel med högklubban, pucken har varit uppe i droppnätet. Och sen så är det en ny grej inför den här säsongen som domarna kan titta på om de får en utmaning. Det borde vi borde ni göra.
Berätta,
lär oss. Nej, men det är ju om man drabbas av en packout-utvisning. Ja. Om den skulle ta i glaset eller på ett blad ut och så.
Ja.
Förlåt, nu kommer jag om lite grann.
Ja, men du var inne på just i SHL.
Och, precis, och situationsrummet i SHL. De tittar ju på alla mål som görs. Mm. Och de har kontakt med en person som sitter i sekretariatet. Och de säger godkänt. Så, de har tittat på det, de godkänner det. Och då visar personalen i sekretariatet en tumme upp till oss som meddelar då att det är inga konstigheter, det ska vara godkänt. Ja. Så vi får alltid ett konfirmerande på varje mål innan vi släpper pucken.
Ja. Men de kollar inte sig att det kommer ett flygande anfall och det är en misstänkt offside och sen blir det mål. De tittar inte på offside-situationen då utan enbart på själva skottögonblicket.
Så att inte den har sparkats in eller en hög klubba eller... Ser de en situation som känns misstänksam, alltså att en målvakt har blivit störd, ganska relevant, så, då ringer de ner. Mm. Så. Även om vi står där och tycker att nej, men vi vill inte ringa på den här, så ringer de ändå ner för att bara stämma av, kan man säga. Ja. Men är det bara liksom den här lilla nudden på en målvakt så gör de inte
det. Och det är ju det som uppretar väldigt många hockeyfans också, när det är ett mål, spelarna har firat och allting och sen helt plötsligt så... Tar man bort det där målet för situationsrummet har hittat någonting som ingen annan ser då med tanke på tekniken som de har. Vad känner du som domare då när det blir åka ut där igen och ta ett samtal?
Alltså för några år sedan då hade ju inte vi domare mandatet slutgiltigt utan då var det situationsrummet som bestämde. Så. Men nu är det inte så utan det är ju vi domare på isen som har det slutgiltiga avgörandet. Och sen, nej men, jag vet inte det... Många av spelarna säger det så att när det är en situation, så att, varför nyttjar ni inte tekniken? Mm. Det är klart att ni ska gå ut och ringa. Ja. Medan står man där och har tagit beslutet, då vill man ju ofta inte göra det. För att man vill ha det här flytet och så. Men det är lätt att dras med lite grann i det där. Mm. Så att man kanske går in och kollar på situationen liksom en gång för mycket. Ja. Ja. Men det, samtidigt så tar ju det lite grann udden ur intensiteten i matcherna. Så att coaches challenge... Det blir mer selektivt och det blir en skönare rytm.
Så det låter som du vill ha det i Svensk Hockey Coaches Challenge?
Jag skulle föredra det, absolut. Ja. Och jag tror att de flesta skulle bli väldigt nöjda med det. Och jag tror, liksom för lagen, det skulle inte bli så mycket mer att göra egentligen. För de tekniken finns, de har ganska bra koll faktiskt. Ja. Så att det, jag tror att, varför inte? Ja.
Vad hör du, Jakob? Du är ändå verksam i Svensk Hockey nu i Djurgården då, som assisterande general manager. Vad hör du om detta?
Ja, men angående de grejerna har jag väl egentligen inte varit inne i så mycket diskussioner. Men jag är av Andreas uppfattning här också. Varför? Det blir mycket stopp som där ändå. Jag minns om det var senaste matchen på Hovet. Var det ett mål som det blev mål. Men ändå så väntade vi nästan en minut innan kontrollrummet hade godkänt det målet. Mm. Och det blev i sin tur ett godkänt mål. Så att det blir ju speluppehåll även fast det är godkända mål ibland också. Och det... Allt som gör att matchen flyter på är ju bra, tycker jag. Så därför anläggde oss lagen själva att utmana om de tycker någonting inte är rätt.
Och det kanske man skulle ha i fotbollen också, för det bubblas ju ofta där, även fast de har VAR-tekniken. Det är ju bara att gå tillbaka till matchen vi följde på TV6 via Play på Strawberry Arena när Alexander Isak, målkungen, även fast man vann med 6-0, så var ju väldigt besviken att inte han fick det här målet som man gjorde regelrätt, men inte enligt VAR-domarna och VAR-rummet som tittade och såg helt fel. De trodde att passningen kom mycket tidigare. Den stod ju offside-läge. Men när väl passningen kom så var han ju långt ifrån att vara offside. Vad tänker du kring det här, Andreas? Är det för mycket teknik och för många involverade? Låt domarna döma lite.
Alltså det här är ju egentligen en större fråga än att vi tre sitter och diskuterar.
Verkligen, men det är kul att prata om.
Alltså hur vill man att idrotten ska se ut på sikt? Mm. Jag gillar ju inte det här, för det tar ju liksom udden ur känslorna, passionen, inlevelsen, att kunna få jubla åt ett mål. Det kan man ju inte göra längre i fotboll, utan alla sitter ju bara på nålar och väntar svaren, ungefär som att det kommer komma ett vartecken och en signal. Och jag kan tycka någonstans också så att om det någon enstaka gång är ett domslut som hamnar lite i fokus och sådär, det hör liksom till lite grann också. Mm. Så här, ibland studsar det med, nästa gång studsar det emot. Över en lång säsong så jämnar det oftast ut sig. Mm. Så. Och jag tycker någonstans att liksom känslan och passionen och kärleken måste kunna få vara det som styr. Och den här millimeterrättvisan, tanken är god och det finns teknik och allt det här. Mm. Men det tar lite död på inlevelsen och känslorna. Så att, jag tror att man skulle kunna förfina just det där i fotbollen ganska mycket. Och liksom dra åt det lite grann. Mm. Nu blir det lite för mycket. Nu blir det en fotbollspodd av det
här. Det blir ju som riktas till mot domarna ändå, ofta kritiken som kommer.
Ja, men det gör det. Just den här sekvensen med Isak, det är ett kolossalt misstag av VAR-domarna där. De blev väl även avstängda efter, om jag inte minns rätt. Alltså. Hur man kan missa det som varje människa kan se med sina egna ögon är helt ofattbart. Ja.
Du, på tal om människor, vi har ju följt varandra sedan Hockeyallsvenskan då, när vi hade nöjet att få arbeta tätt med er och se hur det var. Det var ju tuffa arbetsförhållanden, inte bara för att ni var på kämpiga arenor, ibland när publiken kom väldigt nära, men det var ju en huvuddomare, alltså två assisterande på den tiden. Hur jobbigt var klimatet mot det ni hamnade utanför? Jag tänker sociala medier började explodera också då. Mm. Vad har du bevittnat och råkat ut för under din domarkarriär när det handlar om sånt?
Ja, men det har hänt att folk har hört av sig och man har fått något brev så där, i brevlådan. Och inte liksom att,
det kommer fortfarande inte brev.
Liksom du ska dö, men någonstans så måste man också kunna liksom låta det rinna av en och förstå att det är inget personligt egentligen, utan alla vill vinna. Det är mycket känslor i det här. Mm. Det finns många som är otroligt passionerade och jag förstår det. Liksom. Och jag, det ska gudarna veta. Jag har gjort många misstag under min karriär och så där. Så att, men som ensam domare så är det ett helt annat hantverk. Alltså då snickrar det ju lite mer, kan man säga. Och liksom känslan av att få ihop en hel match. Medans det här systemet vi har nu, så dömer man ju mer situationer ur sin kontext. Liksom, mer bara så här, tagna ur sitt sammanhang. Och så att det är på gott och ont. Samtidigt så går det så pass fort nu så att det hade varit svårt med ett tredomarsystem. Mm. Så, men på den tiden så man har haft en del matcher som mer eller mindre spårade ur.
Jag bara tänker bara på Karlskoga, liksom, att man hamnade upp i Nobelhallen eller hände saker. Men jag har aldrig fått det att tänka på att jag ska lämna det här yrket.
Nej, men så har jag aldrig känt faktiskt. Jag har nog, de gångerna det har känts riktigt tufft och det har kommit påtryckningar, då har jag någonstans känt så här att nej, de ska inte få liksom avgöra mitt öde. De ska inte få mig att sluta. Så. Och samtidigt så här, skrapar man knäna, så det är det man växer av. Ja. Så att det är ju kortsiktigt så gör det ont, men på lång sikt så lär man sig mycket utav det. Men överlag så är det inget stort problem, skulle jag säga.
Nej, skönt att höra. Ja. Skönt att höra. Utan domare så blir det ingen idrott heller. Så viktigt och härligt att du snart då är tillbaka också. Du får stanna kvar här. Du kommer ju ingenstans.
Vi får ringa färdtjänst här.
Ja, vi ska ringa en annan. Och vi ska ringa en riktig hockeylegendar som finns med oss nu. Mats Näslund. Det känns inte som Mats var någon sån som gnällde på domarna. Han gjorde poängen istället. Finns du med nu, Mats, och säga god morgon till dig också? Han har försvunnit och vi jagar in honom och jag satt och tittade på hans karriär när man går tillbaka lite då. Den lille vikingen som han kallades för i Montreal har vunnit precis allt. OS, VM, SM tre gånger och Stanley Cup också. Nu ska vi se om han är uppkopplad och med oss. Där är han ju direkt från Skåne, Mats Näslund. Härligt att se dig, Mats. Hur mår du?
Mår jättebra, absolut.
Under, vad hittar du på en sån här måndagmorgon?
Ja, egentligen skulle jag ju vara och snickla och jobba, men jag får ju sitta hemma här så morgonen ni ska ringa upp mig.
Alltså, du skolkar lite från jobbet för att vara med igår morgon, Noel. Det är hedrande att höra, hörde?
Ja, så är det ibland.
Men du, Mats, jag vet att du har haft väldigt mycket att göra nu, inte bara på snickeriet utan även vid sidan om, för en aktion med saker från din enormt framgångsrika hockeykarriär. Berätta vad det är som sker.
Ja, det är ju inget jättesensationellt. Det vart ju stort här hemma, men de här aktionerna i gamla tröjor och baseballhandskar och så vidare, det är ju stort i Nordamerika. Och det är flera svenskar som har sålt sina grejer där och finländare också. Men en kille som heter Mark, han var här och hälsade på och frågade om jag kunde tänka mig att sälja någonting. Och då gick vi runt i huset och hamnade ute i vintergarderoben bland skidkläder, och då hittade vi 3-4 tröjor där som var, ja, som man kunde, han sa att det här kan vi ju få sälja, så ja, okej, de hänger ju bara här, så att vi kör på det.
Men kom han över, eller är det någon kompis till det, eller kom han över just i detta
ändamål? Nej, han är businessman, han var här och träffade ett x antal spelare, så att han var Nej, det är hans jobb att ha sådana här auktioner. Det är ju jättehöga priser på vissa grejer. Just nu säljs ju Phil Espositos, ja, alla grejer. Jag tror till och med hans pass och kostymer och grejer. Så det är ganska stort.
Men du, hur mycket uppståndelse har det blivit av det här? Jag tänker på OS-medaljen från 1980 i Lake Placid. Det finns ju med då till försäljning. Hur har intresset varit där borta i Kanada?
Ja, det var ju rätt så bra fart från början, men nu är det ju 10 dagar kvar på auktionen, så att det kanske händer lite grann sista veckan. Alltså. Det finns många samlare och det finns ju folk med pengar, så man, ibland förstår man ju inte vad de har för glädje av det här, men så är ju marknaden.
Ja, det är över 40 000. När jag såg senast på det budet för OS-bronset, du har inte tänkt sälja OS-guldet då från 94 också nu när du ser vad det är värt egentligen?
Nej, vissa grejer vill man ju naturligtvis behålla.
I den här enorma karriären, Mats, när man går igenom din karriär så är den otroligt. Du är med i Triple Gold Club, alltså att du har vunnit VM, OS och Stanley Cup och gjorde över 100 poäng. Det var 110 poängen en säsong också. Vad är ditt bästa minne från den här karriären?
Ja, det är givetvis Stanley Cup 86. 100 matcher tillsammans med samma killar och man lyckas dra i land. Det är väl det största jag har vunnit, absolut.
Jakob, när du hör Mats Näslund, vad tänker du på?
Nej, men att det är en stor legendar som jag vet har betytt jättemycket för svensk hockey. Och, jag är lite för ung för att sett honom i sin prime. Men man förstår ändå hur stor han är när en sån som Montreals huvudtränare Martin Saint-Louis har Mats Näslund som sin absoluta favoritspelare när han växte upp. Så att, hört och sett mycket, mycket gott om Mats och vad han har betytt för svensk hockey.
Du, Mats, vad har du för kontakt med Canadiens i dagsläget?
Ja, det är inte så mycket, men jag var faktiskt där 14 dagar och hälsade på. Framförallt min gamla kapten Bob Gainey som jag spenderade en vecka tillsammans med. Så att en viss kontakt har jag, och jag ska ju åka över på det här Four Nations Cup som värd eller gäst för en resebyrå. Så att jag försöker väl hålla lite kontakt i Montreal.
Ja, det är ju underbart. Vi har ju haft en liten grej här igår morgon, Noel, när stjärnor har fått bedöma vad tidigare stjärnor skulle göra i dagsläget, som när Wayne Gretzky var bäst. Det är bara att ta när du var 8 hela poängligan med 110 poäng. Då vann han poängligan på 215 poäng. Om Wayne Gretzky hade spelat i dagens liga med rätt utrustning och allting, men haft egenskaperna som han hade där och då när ni lirade, Mats, hur tror du att han skulle leverera? Och du också?
Ja, jag tror ju vi skulle ha klarat oss ganska bra om vi hade sluppat alla hakningar. Om du tittar på matcherna från den tiden så fick man ju dra en Brad Marsh, eller man fick ju dra en Kjell Samuelsson fick man ju dra med när man skulle runda dem. Så att vi har ju klarat oss väldigt bra utan hakningar. Men det är klart, de som var bäst då hade säkert varit bland de bästa nu. Och de som är bäst nu, de har ju säkert varit jättebra på den tiden. Så att hockeyn har gått framåt, men hade Gretzky fått vara med från början och spela med kompositklubba istället för en aluminiumklubba som inte var någon sviktig, så det är klart han har haft ett bättre skott. Gretzky hade varit kung nu också, men kanske inte gjort lika många poäng.
Ja, det hade du garanterat också gjort. Vad säger du om det med nivåskillnaden med nivån att döma nu, Andreas? Om du tittar tillbaka på bilderna där Mats och gänget levererade.
Ja, det är nog lite annat DNA nu, lite annan sport. Så, det var mycket som var tillåtet på den tiden. Så att, finns ju något så här gammalt klassiskt referat från någon som åkte så här hela vägen, och så har man kommentatorn säga, han gör det så snyggt, det är precis så där på gränsen.
Ja, tror det var lättare att döma på den tiden, eller?
Det var faktiskt Bengt-Åke Gustafsson som fick order att markera Valeri Kaminski ett VM. Och Bengt-Åke satt sin Victoria Villklubba över bröstet på Kaminski. Där åkte de hela matchen. Inga utvisningar.
Och vattenskidor.
Ja, visst. Ja. Nej, men det fanns ju inte den tekniken med tv och skärmar och bilder. Och så att, på gott och ont.
Ja. Mm. Vad har du för favoritspelare nu när du följer ligan, Mats, där borta och där hemma? För jag vet att du har stor koll på Timrå också. Vad såg de mot Malmö nu senast, till exempel mot Malmö i Malmö Arena, 3-0-seger för ditt Timrå?
Ja, som de inte alls var värda. Det var ju Malmös match. Men resultatet räknas ju. Nej, jag följer inte NHL så mycket. Jag tittar resultaten när de har gått för Montreal. Annars, matcherna är ju så sent så jag ska ju upp och jobba 7:00. Så det går ju inte riktigt. Men jag följer ju SHL väldigt nära. Och det finns ju många duktiga spelare i SHL också. Jakob Silverberg. Väldigt förvånande att han är så pass bra. Jag tyckte han såg lite loj ut i VM, men nu dominerar han ju. Och sen har vi naturligtvis Dahlén i Timrå. Det finns många bra spelare i SHL.
Kan det bli ett SM-guld för Timrå, tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man räcker riktigt ända fram. Men man ska nog kunna ta sig till en semifinal i alla fall.
Ja, det ska vara oerhört intressant att följa. Du Mats, tack så jättemycket för att du stannade kvar och skolkade lite från jobbet här ett tag. Och lycka till nu med aktionerna här och slutförandet av dem också.
Ja, jag behöver bara byta kläder på överkroppen. Jag sitter ju kvar till morgonen, så jag
sparar
in lite tid.
Ja, det är underbart. Du har alltid varit effektiv i allting du har gjort, Mats. Vi får hålla kontakten här, så hörs vi av annars när du är över sen i februari med Four Nations. Det ska bli väldigt intressant.
Absolut. Ha det bra,
grabbar. Ja.
Ha
det gott. Mats Näslund, det är smeknamnet också, den lilla vikingen. Det är häftigt.
Ja, verkligen. Vilken spelare.
Ja. Du, vi tänkte skulle utmana bara med en snabb liten tävling. Vi brukar ha det, Andreas, innan vi stänger ner God morgon NHL för den här morgonen. Ja. Och vi tar väl en Josefsson mot Gida här. Och så pratar vi domartecken. Jag har alltid varit domarnas bästa vän, så jag har full koll på allting. Aldrig suttit utvisad hela mitt liv. Men om du skulle göra ett tecken så ropar Jakob och jag vårt namn. Okay. Så får man svara vad det betyder. Ja. Tre stycken tecken.
Ja, okej, jag tänker ni har ju så bra koll, så jag har valt ut de tre absolut svåraste.
Okej, och du har din kamera där så nu kan jag teckna till då.
Så första då.
Vi kan ta bort den lite så här.
Icing. Eller?
Ja, nästan. Ja, det är öppen hand så.
Om du hade stängt en hand där.
Om du ser en huvuddomare. Om du ser en huvuddomare så här.
Jag är helt borta. Berätta.
Vad har vi på den?
Buttending.
Okay.
Det är ju alltså när du stöter med knoppen.
Det borde jag kunna, för min enda utvisning i hockey. Det gjorde jag på Johan Davidsson i HV. När vi var 13 år tror jag, då gjorde jag en sån och fick en 5-minutare. Sen slutade jag min hockeykarriär. Det gjorde inte Johan Davidsson, den blev framgångsrik. Okej, men 0-0, då tar vi en till här. Då.
Nästa då. Lite lättare.
Ja, Jakob. Det är charging.
Ja! Bra betänktid. Ja, jag är domare också här i den här tävlingen, så jag borde sagt till att det tog för lång tid. Men 1-0, då behöver jag ta nästa. Okay. Tecknet.
Och den här är ganska svår också.
Okej.
Okay. Den rörelsen.
Jakob.
Niklas.
Pack out.
Ja, du får rätt för den. Det är delay of game eller pack out.
Okay.
Och pack out går ju under den, så att...
Då vinner du den, Jakob. Men jag hade faktiskt de två också.
Ja.
När man kommenterar hockey så gäller det att kunna teckna
kunna
också.
Några i alla fall,
Ja, men det är tre ganska svåra tecken.
Ja, det är bra att du säger
det. Ni har ju som
boll, så att... Nej, batten där hade jag ingen aning om.
Nej. Så att, Men du, Andreas, tack för besöket och god rehabilitering. Så håller vi koll på dig i slutspelet när det blir kvartsfinalet. Tack för sällskapet, Jakob.
Ja, tack själv.
Och så har ni koll på att en häftig vecka som väntar i Premier League med Alexander Isak. Vi hoppas att målen blir godkända han gör ikväll när hans Newcastle möter West Ham 2050. Sen så är det Champions League med Rickard Henriksson tisdag, onsdag. Och sen är det godmorgon NHL med Jonathan Lindqvist här på fredag. Och där på fredag kväll, det är Thanksgiving i USA. Mm. Så att de har mängder med tidiga matcher på fredag. Därför kommer det matchmixen 21.00 på fredag där vi ramar in alla matcher. Så fort det blir mål så sticker vi till den arenan. Det får du hålla koll på från tv-soffan.
Ja, verkligen.
Ja. Det brukar vara kul.
Ja, det brukar vara riktigt häftigt. Så det blir kul och det är alltid lika trevligt att ni är med oss, både här i rörlig bild och på podcasterfronten med God morgon NHL. Nu tackar vi för visat intresse. Ha en härlig vecka så ses vi snart igen. Hej!
Hej!